Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside, och det är idag med originaluppställningen som podden startade. Det är jag och Fredrik bara för, vi kan väl börja där. Vad är det för divalater att börja med julledigt? Ja,
nej, men det är lite typiskt. Han pratade ju i nationell tv om att mellandagshockeyn var kul att titta på, men han tyckte inte om att spela, och då ser jag ett mönster. Det är kul att podda, men inte i mellandagarna.
Nej, för honom. Det är ju, han har ju inte hört talas om det här med hundåren i podd- och tv-branschen. Att man måste göra 10 hundår innan man får göra de stora grejerna. Han gick ju direkt in till röda mattor. Så att, det är ju sånt att ta med i
utbildningen. Vi har noterat det.
Nej, det är föräldrasamtalet som sker i januari.
Nej, vi ska faktiskt säga att han är på annat jobb här i dagarna. Han befinner sig i Göteborg. Så att, då tycker jag istället så här att de som eventuellt ser Daggen i Göteborg kan ju fejsa honom och ställa lite frågor så att han liksom ändå får jobba av den här skulden han har till oss.
Ja, och gärna att han får höra då att han tar ledigt när alla andra jobbar och sådär. Nej, men det är ju såklart, det hade nog varit kul att vara där han är. Han är alltså på JVM, man ska säga, på lite JVM-hockey, och det är väl Sverige-Kanada idag, så det är ingen dålig match han får se.
Nej,
så
att han trivs nog med livet ändå.
Du Fredrik, jag tänkte att vi ska börja med, för jag var och kommenterade Luleå mot Färjestad igår, och då händer det ju en sak som nu ska vi förklara lite grann vad det är som gäller här. Men det som hände var ju att Carl Lindbom, som ju skadade knät i den där semifinalserien mot Björklöven, som jag också tror var det vänstra knät, han fastnade med skridskon igår och hoppade upp för att stoppa en puck uppe vid axeln. Och landade sen vad som såg ut att vara på knät. Vi ska inte spekulera i var skadan är. Men det såg ju inte jättebra ut det där. Han fick halta av isen. Och då är det ju så att Brynäs har ju Damian Klara i laget som ägs av Färjestad BK. Och då har ju Färjestad möjlighet att kalla hem honom, tänker man. Nu har jag förhört mig om det här med läst på Värmlands Folkblad och Gävle Dagblad för att kolla vad Rickard Wallin och Johan Alsen säger. Och som jag förstår det så är det ju det att Färjestad har inte rätt att ta tillbaka honom. Men bara för att ge lite kontext till det här, så tror jag att det finns en stor möjlighet att Klara kanske spelar imorgon lördag mot Oskarshamn för Färjestad, även om han spelar med Brynäs idag. Det är ju min magkänsla.
inte omöjligt att det är så. Jag tror inte att oron ska ligga hos Brynäs i att man kommer bli av med Klara för resten av säsongen på något sätt. Det är så många olika steg i det där. Det beror naturligtvis på skadans karaktär hos Lindbom. Så att jag tror inte att det behöver vara så allvarligt. Skulle det dock vara för någon match, precis som vi har sett lite andra spännande målvaktslösningar i SHL de senaste dagarna, så tror jag man överlever ändå.
Ja, och inget ont mot det där man klarar. Han är ju en bra och superlovande målvakt, men Färjestad går ju stenhårt för SM-guldet här. Och skulle Carl Lindbom vara borta längre tid, då tror jag att Färjestad kommer att gå ut och jaga en ny första målvakt. Sen har ju Legacy faktiskt varit riktigt bra där. Så att, jag tror inte heller som dig att det är någon jättefara för Brynäs. Men det var nog en rejäl oro som kom upp igår kväll för Brynäs fansen. Så här, vad händer nu riktigt? Är det Lindbäck bara och, som gäller? Så att, det har säkert rört om lite grann i Gävle.
Ja, så är det. Sen tror jag vi som följde Hockeyallsvenskan tätt förra säsongen kände någonting, en olycklig känsla just för Lindbom också, som
verkligen
då inte fanns med längre än fram i semifinalserien. Det var inte den ganska dråplig situation jag försöker tänka här nu, där det blir
Kalle Odelius fall typ in i hans egna knä.
Så blir det. Och vi följde ju det på nära håll och såg hur Djurgården trots det då liksom tar det fram till en sjunde avgörande match mot Modo. Men för Lindboms egen skull så hoppas vi att det går bra och att inte det blir en massa förskjutningar där nu då i systemet.
Nej, och för Lindboms karriär såklart också. Jag menar, en till tuff långvarig skada när han är så pass ung, det vore ju såklart inte bra. I Brynäs annars var det ju snacka om besked, hemmaplan mot Östersund i onsdags 10-2.
Ja, jag tyckte det där var snyggt. Nu är jag införstådd med att det var toppen mot botten, att det var nästan till full smeta, tror jag, jävla. Folk ville gå på hockey mellan dagarna. Så det fanns
sjukt imponerande faktiskt.
Ja, och det som jag tyckte då, och det grundade jag på siffrorna eftersom jag har sett delar av matchen men inte i sin helhet, inte där och då, att man håller uppe det. Det är så lätt och ofta vanligt att man biter ifrån i en match och sen blir det en såsig del där man liksom tappar några mål och sen i slutändan så är det bara en skillnad på ett par tre mål. Nu satte man ner foten, det är många som åker runt och gör poäng och som får leverera. Och det där tror jag, det är bra att attrahera publiken att fortsätta komma tillbaka. Det är många spelare som känner sig viktig och det är ett statement från Brynäs sida.
Och jag såg också att Kutske gjorde en dansk mot Oskar Pettersson och fick fota två matcher. Så han är borta. Och sen är Jordi Bent i Spengler Cup som jag inte riktigt själv har förstått riktigt hur det gick ihop. Och dessutom Lindstein till JVM, så de får ju liksom någon form av rullians där i Brynäs.
Ja, men och det är väl lite så här att för Brynäs del som lag betraktat så tror jag det är ju som att du har skador eller sjukdomar i gruppen, så är det hanterbart. Sen kan man ju alltid fundera över hur man känner sig som klubb gentemot supportrar och sponsorer när man, jag tänker på Ben som ska ner på Spengler Cup. Jag hade samma när jag var i Schweiz, så var det faktiskt en av mina spelare där, en kanadik då som fick tillhöra Kanada i brist på annat. Det var visserligen pandemi då, så det var svårare att flytta folk från mellan länder, men det där är förmodligen något som är sagt när man gjorde dealen, så det är ju ingenting som jag tänker påverka Brynäs allt för negativt ändå.
Nej, så är det såklart. Brynäs möter Västervik idag, men inte är det helt galet. Jag tycker det är lite intressant. Jag tänker att vi börjar med Östersund, för det hände ju saker i Östersund. Det var väl i tisdag, som jag inte minns helt fel, på annan dagen, där det blev klart att Roger Forsberg är entledigad från sitt arbete. Där Källa går upp och är klubbchef igen, och där Tero Lehtere, som ju klev in i Västerås förra säsongen och räddade Västerås, får väl ändå på något sätt säga. Han gjorde ju i alla fall ett rätt bra avtryck där, och vi fick en bra känsla av det vi fick lära känna av Tero Lehtere. Kommer nu in i Östersund som har 10 raka förluster, så det måste ju hända någonting där.
Ja, det var egentligen inte särskilt förvånande. Sen ska jag säga, jag läste en intervju med Roger Forsberg som Hockey News där Sjöberg tror jag det var hade gjort. Där han såklart är besviken. Vi ska komma ihåg att Roger vänder hem och har ju bara goda intentioner såklart. Jättebra människa är ju det, och säkert förtvivlat försökt vrida och vända på saker och ting. En sak som jag reagerade på som han sa i den intervjun var att han var lite besviken på sig själv, att han inte hade
när de kände att det här håller inte. Han menar på att man har förhållit sig till ett sätt att spela på i Östersund och ett sätt att, som är kopplat gentemot klubben. Det här ska vi stå för, men att han inte hade vågat vrida lite tidigare på saker och ting för att korrigera. Och den känslan kan jag tänka är lite olustig när man då får lämna uppdraget, att man blir lite frustrerad. Fan, jag borde liksom kanske ha agerat. Så att det är ju egentligen inget misslyckande som enbart jag lägger på Roger Forsberg på något sätt, utan det är ju klubben som har hamnat snett. Man har inte lyckats riktigt i sina rekryteringar. Vi pratade om det senast, tror jag, om man tittar på importerna som Östersund har tagit, så har det ju inte fallit väl ut.
Verkligen inte.
Och det är klart att det går att göra korrigeringar i spelet. Så att olyckligt och ledsamt naturligtvis för Roger, som den goda människa han är. Men det kanske var en nödvändig injektion. Jag tycker också att Tero där, som vi såg i Västerås, som du var inne på, Lars. Nej, men jag tyckte det var ordning och reda i Västerås. Fanns en annan moral i spelet också.
Ja, men han kom in och ändrade ju på något sätt styrningen på skutan, får man ändå säga. Jag tycker att jag fick väldigt goda intryck av honom i alla fall, som människa i alla fall. Och jag har hört runt om i Västerås håll också att man har väldigt mycket gott att säga om Tero Lehtinen.
Sen kändes han lite ofinländsk, kan man säga så. Han hade ju en ska inte jag på något sätt dralla över en kam, men det fanns en, han hade en personlighet som inte lyste Finland, tyckte jag. Och det ska väl också tilläggas då att han jobbar ju, han är ju en kollega till oss, eller var i Finland då när det heter C-more. Så att han är kanske van, så att säga, medialt. Men jag tyckte att de spetsade till spelet Västerås. Det vart en tydligare coachning, det vart ett striktare spel. Och det är väl precis vad Östersund behöver. Så att han har ju en ganska diger utmaning framför sig.
Ja, alltså när man ser deras resultatrad Östersund, så får man ju ett smärre magsår. Så att det är klart att det var ju tvunget att hända någonting. Nu har de ju adderat Anderberg tillbaka in. Oskar Pettersson verkar ju vara mer permanent på lånet där, men det kommer ju behöva hända ännu mer såklart, framförallt. Och han sa ju i någon intervju här nu, Tero Lehtinen, att första 10 dagarna nu, det kommer att vara ett helvete liksom, för att nu ska det vridas och vändas och lokalisera någon form av nytt spel som kan göras med den här spelargruppen helt enkelt.
En fundering bara som jag har där, man behåller ju Marcus Molin, heter han, va? Och det där är ju, jag förstår ju när man gör en rokad på tränarsidan att det handlar om ekonomi också. Ska du rensa bänken helt så kostar det mycket mer pengar. Du ska hitta namn som ska finna varandra. Men det måste vara utmanande. Jag själv inte varit i den situationen att jag liksom har blivit av med en kollega, fått en ny av den där anledningen. Men att ska man då korrigera väldigt mycket spel, så ska du ska också övertyga en kollega. I det här fallet då, att du ska liksom sälja in ett koncept, så här vi måste göra, den måste överge delvis sina ideal. Okej, plötsligt ska den spelaren som vi har tyckt var en defensiv rackare ska få en chans i det offensiva spelet. Plötsligt så ska vi sätta högre press än vad vi har gjort förut, eller spela aggressivare i egen zon. Så att jag förstår vad han menar med de här 10 dagarnas helvete, att det är förändringarnas tid i Östersund, men det är nödvändigt och det är inte kört. Men det är plågsamt jobbigt om du tittar på hur tabellen ser ut, att liksom försöka ta sikte på att man inte ska vara botten 2.
Det var faktiskt, det var en gammal basketexpert, så att han var på tv förr, som sa det, att konsekvensernas tid är här. Och det har den ju varit ett tag för Östersund, att liksom när man sätter sig i den här situationen, då måste det ske saker för att rädda skutan, för de är ute efter att rädda Tokyo svensk kontrakt, och där brinner det ju verkligen i knutarna. Så att jag har full förståelse för att det skedde någonting i Östersund. Det var rätt rimligt.
Ja, sen ska jag säga, jag är ju förtjust i Östersund som klubb betraktat. Jag tror ju, det har vi sagt tidigare också, men att det är för hockeyn i sin helhet i Sverige, det är en region som behöver ett elitlag. Det finns traditioner, det har producerats och spelare där genom åren, och att man har ett material som är bättre än vad siffrorna säger, tycker jag, att det finns kvaliteter. Så att en ganska intressant utmaning som har landat i Teros knä.
Verkligen, och den ska vi följa med stort intresse. Men jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till det du gjorde i onsdags, Fredrik. Du var ju på plats på Stockholmsderbyt, AIK hemmalag mot Djurgården, och jag befann mig i tv-soffan, hoppade runt lite grann bland matcherna. Vi ville ha ögon på alla matcher. Mm. Så att jag fick ta ansvaret att skippa lite av Stockholmsderbyt. Men vad kände du för tankar när du gick hem där och la dig på kudden och summerade lite grann?
Först och främst ett AIK som övertygade stort på mig. Jag tycker att de har bevisat nu sin höga kapacitet. Den har vi ju sett kanske till och från under de senaste ett och ett halvt åren, tycker jag. Att när AIK är bra är de riktigt bra. Det man har gjort, och det tittar vi bakom tidigare före den här matchen derbyt, så har man ju lyft lägsta nivån. Att man lyckas vinna matcher som står och väger. Man spelar lite striktare. Jag tycker man har på något sätt hittat en jag är inte övertygad om att de bekräftar själva att de har skruvat på spelidén, men jag tycker det är små saker som har ganska stora konsekvenser. Men i den här matchen så tycker jag att de bekräftar det som är styrkan hos AIK. Två bra målvakter. Nu är det Bibo som står den här matchen och tycker jag står emot, gör viktiga räddningar i avgörande skeden när Djurgården väl skapar någonting. Man har en backsida som har blivit mycket bättre på att sätta fart på puck. Jag tycker att det går undan. Man ställer om, i synnerhet när Djurgården tappar folk och går bort sig. Och man har forwards som gör skillnad. Gynge är precis så där bra som en ledande spelare ska vara just nu. Och gör ju målen i rätt lägen. Så att jag upplevde att även om siffrorna inte är så stora i skillnaden mellan lagen, så är det AIK som rättvist vinner den matchen. Det är åtminstone min känsla där.
Vi har fått in ganska mycket frågor via Instagram om AIK. Och vi börjar med Ante Borgen, tror jag han heter. Är inte AIK att räkna med i ett slutspel? Så fort AIK börjar spela fysiskt så vinner man.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker det. Sen är det en konst att kunna göra det över tid. Enstaka matcher eller en matchserie i ett slutspel, så kan du absolut göra det. Men jag tänker kanske att de är ju med i racet. Det finns ju absolut inget annat att säga.
Definitivt. Sex raka segrar.
Ja. Jag skulle bara säga, förhålla oss kort till siffrorna som var i den matchen också, så är det en ganska jämn, om man bara tittar på de underliggande som vi har tillgång till ibland. Det är ju inte så att det är liksom en klassskillnad, men det kändes som att jag tycker i alla fall att AIK var lite vassare i skärpta lägen, och i en tredje period, jag ställde frågan inför tredje, kommer man att stå emot, blir man passiv, blir man försiktig? Men det var kanske det som övertygade mest, hur man gav minimalt med möjligheter för Djurgården i tredje perioden. Det blev liksom aldrig riktigt nära den forceringen, så att jag tror att de var väldigt tillfreds med den prestationen.
Vi ska prata mer om matchen. Jag slänger in lite frågor där med tanke på ämnet. Det här är ingen fråga, så jag tar bara med det som får Oskar Backlund känna sig hörd. Oskar Backlund säger så här: får säga att AIK kan bli farligare än Björklöven. AIK är jämnare. Är det någonting du vill kommentera? Ska jag ta den riktiga frågan?
Ja, men just nu är de det, absolut. Oskar har rätt där.
Ja. Felix Zettersten säger då: är Oskar Öhman tillräckligt bra för att spela med Sion Nybäck och Brandon Truk? Eller behöver AIK värva lite grann för att fylla på inför slutspelet om man ska gå för det?
Ja, men då säger jag så här: Öhman klarar ju av att vara där, men ska AIK liksom ett kliv till, ytterligare en nivå, så är det klart att skulle du kunna uppgradera Öhman där till en bättre spelare, så skulle du, tror jag, få ut lite mer av de andra två också. Så det är ju även det en intressant reflektion.
Ja, vi var smarta och hockeykunniga lyssnare får vi ge dem. Du, är Djurgården då, men vi såg ju Kryger-tacklingen där från Windlert bland annat. Den var väl fair, eller?
Ja, jag har heller inte intrycket att det skulle vara något fult i den där. Jag sa när vi pratade, tror jag det var du och jag, Lars, igår, att jag tror snarare att Kryger är säkert lite förbannad på sig själv, att han för en kort stund tappade balansen och fokus och satte sig i den situationen. Det är min känsla att spelare som har varit på absolut högsta nivå anklagar ofta sig själva för att varför utsatte jag mig för den där risken? Varför befann jag mig där? Eller varför kollade jag inte ditåt? Det är en hård, tung tackling som får en olycklig konsekvens, men jag tycker inte att det är något övervåld.
Och när det har gått snart två dagar, vad tycker du om Johan Ursut?
Ja.
Kan vi bara ta det där bara för att förklara. Det är ju så att Fredrik, du är ju nu ska jag tala som din försvarsadvokat här. Fredrik, du är ju en man, ekvilibrist, en ordfräsare kan man kan säga på enklare svenska. Och ibland har du väldigt bra spaningar med reflektioner, Och vi som känner dig vet ju att du har dem där. Och du är inte en ond människa. Du kallar ju honom. Du var ju mer att alla som har. Jag tycker du formulerar väldigt bra när Aftonbladet. Jävla tramsartikel om jag får säga.
Ja, det är usel journalistik.
Ja, och så här, många har blivit upprörda. Hur många var upprörda över det? Alla som kan tänka ett varv fattar ju vad du menar. Men förklara då för de som inte förstod vad du menar.
Och det ska också sägas att det där var, jag tror faktiskt att det var ett powerbreak som vi tittade på situationen, och så har vi då i örat, får vi, ni har 30 sekunder, här kommer bilderna. Vad känner du kring situationen? Och då jag tror, utan jag har inte sett det där igen, men att jag säger något att får Ursut och grabbarna att framstå som charmiga eller någonting. Det är ju, man ska vara riktigt korkad om man drar slutsatsen att jag jämför Albin Greve med en mördare. Sen förstår jag varför media ibland gör saker av det, man jagar klick, men det skapar ju också en det här handlar ju om alltså, ha förtroende för vad media säger och skriver. Det påverkar ju människors bild av det, så tro fan att samhället går till att vi tvivlar på vad viss journalistik säger. Men skitsamma, jag kan inte bry mig mindre om det. Poängen är att jag tycker att Greves, den situationen som nu leder till 5 matchers avstängning. Jag har sett
det var nästan lägre än vad jag trodde, bara på grund av att han är återfallsförbrytare. Ja, alltså, han har ju gjort det vid så många tillfällen. Det är 3:e avstängningen nu bara på någon månad.
Ja, det var inte bara du. Det var ju ganska många som jag har pratat med som har varit inne på att det skulle kanske kunna landa i ännu fler, just på grund av att det är 3:e gången. Men situationen i sig är ju inte oerhört allvarlig.
Den på Norén var ju mycket värre.
Ja, det är det ju om man ser till skaderisk och så vidare. Men den är ju så, för mig blir det så här att det är så oerhört klumpigt att en spelare som vet att han har ögonen på sig, som har varit i trassel med rättvisan tidigare, väljer att i en sån match i det skedet ta det där beslutet. Det är det jag menar är klumpigt, det är korkat och det sätter jag ser själv, men framförallt sina lagkamrater i en eländig situation. Och att vi pratar om en 22-årig hockeyspelare som har varit en talangfull och är klassad som sådan hockeyspelare i Sverige, ska behöva sätta sig i det, tycker jag är korkat. Och det menar jag och det står jag fast vid. Jag är helt övertygad om att Albin Greve är en bra människa. Jag känner inte honom, jag har ingenting emot honom personligen. Det är min reflektion i den rollen som expert, och tänker jag som tränare så hade jag, och det här har jag varit i. Jag funderade på det själv. Jag har haft spelare. Vi har en som vi har nämnt.
Vi har ju dragit upp ett exempel på en spelare
Vi kan ta honom igen som ett exempel, och det är väl olyckligt för Oskar Engsund att han ska nämnas i sådana sammanhang varje gång, men jag gör det av stor respekt för Oskar, för att det finns någon form av ungdomligt oförstånd hos alla människor som är runt 20-årsåldern. Vi tänkte tillbaka själv.
Och det är en väldigt bra människa som du säger.
Verkligen.
Ja, när jag var 20, alltså, jag vill säga så här, jag hade ju inte tillåtit mig själv att bjuda in till ett fika för så opolitiskt var jag när jag var 20.
Ja. Och så är det ju, och därför menar jag att det Djurgården har att jobba med Greve, det är ju att försöka få honom att förstå konsekvenserna, att bromsa hans aggressivitet i spelet på ett sätt som gör att man får effekt av det. För jag tycker, och det menar jag verkligen, att när Albin Greve spelar sunt, genomtänkt och på rätt sida gränsen, så är det en oerhörd injektion för Djurgården. Jag tycker han har varit med och påverkat matcher i rätt riktning många gånger. Den fysiska liksom, attityden, det här klippet i skridskoåkningen, han är orädd. Det ska han behålla. Sen ska man jobba bort det andra, för det kommer att bli för kostsamt, inte minst för den egna plånboken till slut, om du ska åka på böter och avstängna genom karriären. Men också för din trovärdighet gentemot ditt lag. Så att, det står jag fast vid, och jag tycker inte att det är anmärkningsvärt att han får 5 matcher. För det är för lång och trogen tjänst som yrkeskriminell på isen, utan jämförelse med någon brottsling.
Ja, bara för att understryka det här med den fysiska hockeyns fortsatta rejäla injektion, även om det är mycket avstängning och det är fokus liksom trogen där i huvudet till höger och vänster. Men jag fick se igår på första rad när en tackling satte mer energi i en hockeyarena än hela matchen. Ja, har du sett tacklingen Johanne Tyrväinen satte igår på Jack Berglund?
Nej, jag har inte sett den.
Nej, alltså den är så klockren. Mm. Och Jack Berglund är ju också en väldigt ung spelare. Det är Christian Berglunds son.
Så gjorde mål i premiären var Skellefteå borta.
Exakt, exakt, när de hade det där flygstrulet och kom väldigt sent. Men det är alltså så att Jack Berglund får pucken till höger just framför båsen. Och just framför Luleåbåset så möter Johanne Tyrväinen upp honom och sätter liksom höften och hela kroppen rätt i magen. Mm. Och den är så klockren. Och jag skojar inte, det är det högsta jublet jag har hört i en hockeyarena i år när den sattes. Och man ser, vi har också en kamera på spelarna som sitter just bakom. Som blir så här, alltså ja. Då skriker det exakt som att domaren just har visat ut någon för att inte knyta snörerna i princip. Ja, det var en helt fantastisk upplevelse.
Ja, men, och då kan jag säga, bekräfta som tränare under många år, den känslan i båset när det där sker. Om det är din spelare som delar ut en fair, tung tackling. Den energin ditt bås lyfts av. Motsatsen, när någon av dina spelare åker på den, så drar du öronen åt dig lite grann och tänker att nu är det någonting, nu är vi inte riktigt med där ute. Nu vet vi att vi har gett motståndarna energi. Så att jag tycker att det här är relevant och en viktig del av hockeyn som ska innehålla fysiska element. Sen är det en ruskig konst att kunna dela ut fina, klina, tunga tacklingar som är befogade, men det är också en konst att kunna parera, att stå emot, sätta emot, att ta den, att inte bli tappa konceptet efter det där. Så att den här delen är relevant att diskutera. Vi hade ett kort snack på kvällen efter i onsdags där med våran kollega Daggen, och det här kan vi säkert utveckla i något avsnitt. Han jobbar ju också med gentemot ungdomshockey i sin vardag. Så pratar vi om det här, hur man lär sig tacklingar, att ge och ta, att det ska börja tidigt när tunna små kroppar där du inte får skadekonsekvenser av det. Så att det här är ett avsnitt bara det, men jag förstår precis vad du menar utan att ha sett smällen. Jag får liksom de bilderna i mig, vad det faktiskt ger med förlaget.
Ja, det var en sån här klockren hockeytackling som jag försöker komma på någon på rak arm som vi så har sett nyligen. Jag vet att jag tror att det var David Rundblad som satte en sån där i hemmamatchen mot Frölunda för Modo. Jag minns inte mot vilka. Nej, det var ju för guds skull mot Rickard Hugg i Skellefteå. Det var mellan Modo och Skellefteå, en lördagsmatch fullsatt i Fjällräven, Hägglunds arena numera. Och Rundblad då, han spelar ju aldrig med Rickard Hugg under deras tid i Skellefteå. Möter upp honom med en sån perfekt höfttackling just vid blå linjen. Mm. Och nej, alltså det är så vackert. Jag skulle faktiskt vilja ha med nästan både Daggen, Almen, Sanny. Jag vet inte, Thornberg var någon stor tacklare.
Nej, han var skicklig nog att undvika det, men...
ja, men framförallt Almen och Sanny, ja, även ja. Daggen säkert, men just det här konsten att sätta en tackling, ja. För jag som utomstående kan ju tänka så här: varför tacklar man inte lägre, liksom, varför tar du inte in i kroppen, kommer ner mer för att undvika att träffa huvudet? Då borde du eliminera en viss men just den här huvudsmällen. Men det finns det säkert bättre svar på det, de som spelar hockey, mer än vad jag har gjort.
Ja, och det är mer än vad jag också, som mestadels har stått i båset. Men det jag bara vill tillägga, men det är intressant, det är ju att det är ju också en sån hårfin skillnad många gånger mellan den perfekta tacklingen och det som kan ta illa. Så att jag tror att vi ska hitta ett förstånd i det, och jag upplever ändå att vi har jobbat bort i svensk hockey en del av de här huvudtacklingarna som var förödande under några år. Det händer tyvärr ibland av olyckligheter, så att säga, men vi har blivit bättre på det, men det finns fortfarande en stor utmaning i det, såklart. Det är ju, ta Jakob Norén i träningsmatchen mot USA här, ja. JVM-laget som åker på en ordentlig smäll som gör att inte han kommer spela JVM.
Ja, nej, det får ju enorma konsekvenser. Därav så handlar väl nu, det här kan jag ingenting om, så jag ska vara försiktig, men det känns som att vi måste ta ett rejält grepp om ett, hur vi förbereder oss för att ta emot tacklingar. Att vi är medvetna om att tacklingar faktiskt fortfarande finns kvar i svensk hockey, att man ska vara beredd på dem, och sen att de som sätter dem kanske måste träna ännu mer på det, för det är ju en skicklighet, som du säger. Många tacklar ju väldigt frekvent utan att gå över gränsen och klara sig från avstängningar. Så att då, uppenbarligen är det någonting du kan vara bra på.
Ja, och jag ska bara säga för då, innan vi går vidare, att matchen AIK-Djurgården innehöll faktiskt en handfull, framförallt första halvan, jättefina tunga tacklingar från båda lagen som får en inverkan på matchen som tänder publiken och som ger energi. Så att det förekommer ju absolut. Sen är det ju vissa som sticker ut mer.
Det finns tre saker som gör att en arena tar liv. Det är tacklingar, mål och dåliga domslut.
Ja, tidigt dåligt domslut mot hemmalaget, det är det bästa som kan hända en hockeymatch.
Nej, men jag kommer gå till graven på det. Att om du har en lördagkväll hemma. Du ser lördagkväll fullsmetat, barerna har varit fulla, restaurangerna har varit fulla. De som nu har den kapaciteten. Och så sen då är det, du vet, folk, du vill få folk att bidra med att bli känslomässigt engagerad i matchen. Vad engagerar mer än ett riktigt dåligt domslut?
Mm. Nej, du ska vara en riktig sol och röd. Du får ju en gemensam fiende då för en stund.
Ja.
Så är det.
Så är det. Och det där kommer jag gå till graven på, att det är den bästa indikatorn. Det är nästan så att man ska gå fram och säga det till Johan Alsén. Nästa hemmamatch för Brynäs, du ser åt domaren riktig skit två på oss här först.
Mutningen som vissa påstår har funnits, det går åt fel håll istället.
Ja, undrar vad domarna hade sagt då, så här. De är ju professionella som hade skit i det. Men det var kul att höra snacket. Du, jag tycker vi ska snacka lite grann Tingsryd. Deras lånefabrik de har varit ute på, det gör ju en väldigt lycklig. Det blir ju nästan, jag tänker nästan så här Viktor Fast grej när Thomas Rydén igår fick göra SHL-debut för Oskarshamn och vinna i Catena Arena. De släppte alltså 0-1, vänder till seger, vart det 3 eller 4-1? 4-1.
4-1.
4-1. Och jag menar, det är ju, det blir nästan som en saga liksom.
Ja. Jag såg ju någon rubrik någonstans om att han skulle till Oskarshamn, och då tänkte man, ja okej, det har vi ju sett förut, någon som ska öppna båsdörren och sen är det hej och tack för den här gången. Mm. Men han får stå, han får vara med och vinna matchen vid 30 års ålder. Magnifikt naturligtvis, och ja, det är ju så systemet tillåter, och det är väl bra att vi kan göra de lösningarna om inte det finns tillgängliga målvakter såklart. Men häftigt för Rydén, och säkerligen en injektion för Tingsryd.
Ja, nej men såklart. Och jag lärde mig faktiskt någonting också. Jag minns inte vem det var jag pratade med om det här. Om att klubben erhåller ju faktiskt, det blir ju en ersättning till klubben som lånar ut. Den är ju inte speciellt stor, men det är ändå det är liksom 1000 lappar som rullar in per match som folk blir utlånade. Det är inga jättepengar. Sen finns det säkert någon ytterligare ekonomisk kompensation som vi kanske behöver ha Mike Hellberg med här för att förklara. Eller har du koll på det? Exakt vad det är som gäller.
Nej, jag tror inte att det finns en given summa på det sättet, utan det är ju, det är väl
det är något med registreringen här, typ så här 3000 spänn ska få för att.
Jo, men det kan det säkert vara. Sen är det väl, jag tänker att det finns en ekonomisk vinning som inte syns i kronor och ören, men att du då är också skyldig. Skulle Oskarshamn ha spelare över som behöver istid eller lånas ut, eller att du så att säga får en bra relation mellan klubbarna, det kan ju vara värt mer än liksom 1000 lappar såklart.
Ja, men bara för att ta ett exempel, jag kommenterade Luleå-Malmö i tisdags, och då var ju både Simon Åkerström och Emil Forslund inlånade från Tingsryd, och tidigare under säsongen så fick ju under uppmärksammade former Albert Sjöberg bli utlånad till Tingsryd istället för till Södertälje som han hade kontrakt med den här säsongen egentligen, men tog över ett SHL-kontrakt i Malmö. Men Simon Åkerström, han fick ju då göra sin SHL-debut i Luleå, där hans pappa Roger har nummer 28, sitter i taket med
2700 matcher, känns det som.
Det var faktiskt exakt 700 det? På pricken, vilket, ja, det är grundseriematcher ska det också sägas. Men ja, det var ju på något sätt fint och blev ju såklart uppmärksammat. Men Simon Åkerström gör en ruggigt bra match. Spelar mest i matchen. Malmö vinner borta mot Luleå med 4 ordinarie backar borta. Och Emil Forslund visar ju verkligen att i den där rollen, i en tredje kedja, i tredje, fjärde kedja i SHL, har han ju fortfarande någonting att verkligen ge ett lag. Så jag är faktiskt chockad om inget lag ser det där och säger att ja, men Emil Forslund kanske finns något att satsa på till nästa år ändå.
Ja, sen det finns två reflektioner jag har kring det där. Först ska jag säga att jag tycker att Simon Åkerström har varit ett av utropstecknen under hösten. Får man säga på ålderns höst? Vad kan han vara för? 94?
Ja, men nästan. Han är jämngammal med Rifalkholm här. Det här kollade jag upp här i dagarna. Ja, men jag vill kolla det medan du tar.
Ja, nej, men, och jag tycker att jag gläds varje gång jag ser en spelare som under många år har sökt sin identitet, hitta rollen, få ut sin prestation, och som plötsligt uppträder så stabilt och varit viktig, gissar jag, för det här Tingsryd som vi har berömt. Även om inte de ligger långt upp i tabellen, så har de ändå spelat en bra hockey där han har varit viktig.
95 av han från Boda.
95, ja, 28 år då, blir 29. Så jag tycker att det är på ålderns höst ändå. Jätteintressant såklart. Emil Forslund ska jag säga, han hade vi uppe i någon diskussion, kanske varken var i tv eller i podd, så att jag säger det här igen då. Men det är ju en spelare som jag tyckte, jag var nyfiken på honom i Östersund. Jag tyckte han var ganska slätstruken i sin helhet. Kommit mer till sin rätt i Tingsryd. Och jag tycker att det är ganska häftigt, och som du säger, påtagligt att han i Malmö finner en roll. Har ju de här skridskoåkningen till exempel för att göra skillnad där. Var det bra?
Nu Fredrik, nu slänger jag in ett live-quiz här. För det jag visste att Hanna Rifalk var jämngamla med var för att Simon Åkerström, jag frågade han, har du varit uppe i Luleå och firat jul? Är det därför Tingsryd lånade ut det? Du liksom bara kunde åka till hallen. Mm. Nej, han hade ju varit i Ängelholm och firat med Kristoffer Rifalk. Och då blev jag ju nyfiken såklart. Då hoppade mig in på Elite Prospect, kollade J20-laget från Luleå 2013-14. Och det här blir ju svårt såklart. Men då vet du att Rifalk är i det laget.
Från
du vet
Kalix att, är han va?
Som
bonusinfo.
Ja, exakt, just det. Och då är det ju en rad profilspelare här i det här J20-laget. Kan du gissa någon? För det är ju två stycken som jag höjer på ögonbrynen i det här laget. Shit, var de där uppe? Den första kan du få som är profilstark. Det här blir lite live-quiz här. Han är en stark importspelare i ett lag som går väldigt bra, som bor i en stad där även du bor. Som har en koppling till Luleå.
Selarik.
Jajamän. Ja. Selarik, där har du helt rätt. Och här kommer ju då, vet du vem som var poängkung i det laget? Vi ska gå vidare snart, men jag tycker bara det här är lite kul. Vet du vem som var poängkung i laget? Som har hockeyallsvensk koppling. Ledtråden är Oskarshamn i SHL förra säsongen. Men mest kopplat till Västerås i hockeyallsvenskan.
Då tar jag det ju på det att det är Eriksson, Anton med H. Ja. Är det han?
Ja.
Var han poängkung?
Han var poängkung i det här laget.
Mycket trodde jag om han, men inte poängkung.
Nej. Och sen var även Oskar Nord uppe i, nu är det AIK, där
vet
uppe i det laget.
Hockeyn är, och jag säger det med värme, en jävla ankdamm. Alltså alla har en relation till alla på ett eller annat sätt.
Ja, och jag tyckte det här är ju det roligaste som finns, när man väl hittar något i oss, du vet, snöar man in. året efter då skulle jag säga att Einar Emanuelsson gasade om när Nord var två i poängligan och Anton Eriksson trea. Men det här ska man, Simon Åkerström, Marcus Björk, numera Columbus Blue Jackets, tidigare Brynäs, Oskarshamn och så vidare, var ju framgångsrik i hockeyallsvenskan. Var Björk i Oskarshamn med dig? Med,
nej, det tror jag inte. Jag får säga det. Jag glömmer.
Han och Oskar Nilsson var ju så bra ihop där.
Ja, nej, jag hade inte Björk. Efter.
Just det. Ja, jag släpper det här nu. När man går in på Elite Prospects, då börjar lågan brinna. Hur många gånger tror du det har skett att man i princip så här, nu går vi och lägger oss, och så ropar Emma, vad håller du på med? Då sitter man här vid datorn.
Jag älskar när jag träffar hockeymänniskor, spelare, gamla spelare, tränare så där, så man har umgänge på över en kaffe eller på någon social tillställning, så kan jag bli så här, du, nu måste vi gå igenom, du var ju den säsongen i den klubben. Vi kollar på den här laguppställningen. Kommer ihåg han och den där då? Vad är han nu? Så det går att leva ett långt liv på nätet.
Det är livsmotsatsen till att slå upp skolkatalogen. Det är att gå in på Elite Prospect på något sätt. Vi ska hoppa vidare och hålla oss till lite mer ämnet. Vi ska säga Almtuna också nu. De har spelat tre matcher nu. Förvisso Brynäs, Södertälje, Brynäs. Men har ju fått förklara sig utan Ljungkrans i de här matcherna. Då har de gjort två mål på tre matcher.
Ja. Ljungkrans, som vi stoppar där kort, har ju varit riktigt, riktigt bra. Inte bara att han har gjort målen. Jag tycker att han spelar med en jäkla pondus och förmodligen högvilt för klubbar högre upp. Och Färjestad har ju sannolikt kopplat greppet där.
Mm. Vi får nöja oss där. Jag vet inte riktigt
exakt vad. Jag sa att jag skulle säga två saker, så jag säger den andra också. Jag fick tänka till nu. Men Almtuna är ju inte lika pålitliga längre, tycker jag. Fortfarande spelar de en bra hockey. Jag tycker de gör mycket som är bra utifrån sina förutsättningar. Men de har påbörjat en vinststreak, sen har man åkt på några smällar. Det är lite för mycket upp och ner för att jag ska känna att de hotar. Jag tyckte förra året hade man mer känsla att de hotade toppen på ett annat sätt.
bra övergång till nästa lag. För jag satt även och såg lite grann på, jag sappade lite grann med Södertälje, Karlskoga och Västerås matcher mot Kalmar och Mora mot Björklöven i onsdags. Och Mora slår alltså Björklöven på hemmaplan. Men det jag skulle säga är att Mora har ju, de har ju börjat vara lite så här upp och ner. Vi såg dem mot Västerås, ingen topprestation där. Den är inte dålig liksom. Vi såg dem mot Södertälje. Var det inget, alltså det kändes lite mjäkigt nästan.
Ja, jag är benägen att hålla med. Jag tyckte att de har blivit lite små. Jag tror till och med att Daniel Hermansson sa det till oss i studion efter matchen i Södertälje att han upplevde det så. Lite de tendenserna kanske också mot Västerås. Björklöven-matchen är ju, det är alltid lite vanskligt att värdera fullt ut prestationen på första matchen efter jul, och då tänker någon att men så länge har de inte varit ledig, men rent mentalt har du hunnit stängt ner och du startar om, det blir ett halvdant tränande där i de dagarna, så att vänta någon match till innan jag drar egentligen totala slutsatser på lagen. Men Björklöven återigen, tyckte man såg på det de gör och det de målen de och situationerna man skapar är bra, men man knyter inte ihop det riktigt än.
Då är det dags att ta en fråga från Ante76 med tanke på ämnet du säger. 11 senaste matcherna har Björklöven tagit 13 av 33 möjliga poäng. Och det är ju så att det är den mest konsekvent ställda frågan som vi har fått i den här podden. Det är det dags att skeppa stråle? Och det är Ante76, det är Niklas Nilsson, det är Erik Viktorsson, Marcus Eriksson, jag antar att det inte är den Marcus Eriksson.
Nej,
det tror inte att det är han. Ja, men det är liksom många. Ja. Och både jag och du är ju sådana som säger att ja, men ska du sparka en tränare, då ska det liksom vara att du har nått vägs ände. Det upplever kanske inte jag att Björklöven har gjort.
Nej.
Men det är ju faktiskt en fråga som kommer upp rätt ofta nu. Och jag brukar ofta, både jag och du brukar, i alla fall du brukar vara rätt sansad. Men jag är fan inte sansad. Det var ju faktiskt,
kom inte att kalla dig själv sansad, Lindberg.
Nej, men vad tänker du i frågan? För det är en fråga som är värd att diskutera i alla fall. Alltså vad du tänker.
Jag förstår ju att folk resonerar och tänker så här, och att det är känslomässigt styrt och man upplever att det, nu har vi kört fast, och så tänker man att gräset är grönare. Jag tycker inte att Viktor Stråhle är problemet för Björklöven, inte någonstans. Jag är ganska övertygad om att Stråhle, Öhman och Lahti tillsammans med Bjurling, och så har du Kente på det, att det är fem väldigt så kompetenta personer att driva det här. Och det är så här att hade, för det ska jag vara noga med att säga också, att i min roll som expert på TV4 Hockey och i vårt resonemang här, så har jag inte några problem att säga vad jag tycker och tänker. Däremot drivs inte jag av att skapa, säga saker bara för att slänga ur mig, utan jag kan säkert uppfattas som tråkig av vissa för att jag försöker vara genomtänkt. Men vad jag försöker komma fram till är att om jag hade tyckt så, hade Stråhle varit problemet, vi ser de här lagen så pass nära, då hade jag inte haft några problem att säga det. Så det handlar inte om att skydda en person, utan det handlar om att vad som är rätt för Björklöven. Och jag tycker att Björklöven har sina utmaningar, men jag tror inte att det är så enkelt att Stråhle ut och någon annan in skulle inte vända på steken. Det är min klara poäng.
Nej, och jag delar din åsikt till den graden att jag tycker att problemet ligger på spelarna. Alltså, det är vad jag har sett utifrån i alla fall. Jag är inte inne i det omklädningsrummet, men Umeå är en rätt liten stad. Mycket sipprar ut från det där omklädningsrummet. Och det jag noterar är ju det att de spelarna som var bra i år, i fjol eller tidigare år, en del av dem är inte lika bra nu. Och det är ju i mina ögon rätt tydligt.
Ja, men jag tycker snarare så här, det har jag varit inne på ganska tidigt. Björklöven har en hög nivå och en hög potential i sin trupp. Jag upplever en liten otydlighet i vad som är från formation 1 till 4. Att inte du får den här klarheten i att det här är producerande, det här är neutraliserande, det här är hårt arbetande spelare, utan det är lite för många som åker runt och gör lite för lite det grova arbetet och som spelar med lite hög risk. Så att jag ska inte sitta och säga att jag har svaren på allting som Björklöven borde göra, men om jag ibland tänker tanken, om jag av någon outgrundlig anledning skulle hamna där just idag, vad skulle jag pilla i? Så är det att försöka förtydliga rollerna, att försöka begränsa vissa risker i spelet. För det är ju inte så att Björklöven har konstant usla prestationer. Jag tycker också att när de har spelat helt okej så har man förtvivlat svårt att göra mål. Jag tycker, ta matchen bara som ett exempel. Björklöven-Karlskoga den fredagen, eller ett par veckor sedan vi är där.
Ja, så har man, sista fredagen innan jul 15. Där,
va? Ja, och då har man under den första halvan av matchen skapat tillräckligt med chanser för att ha gjort, kunnat göra, nu pratar jag teori, 1-0, kanske 2-0, 3-0 möjligen, mot ett sårbart Karlskoga som har ett självförtroende som är lågt. Istället i den matchen så kommer det där mentala fenomenet att Helgen Smed är brutalt bra, står emot, Karlskoga växer, frustrationen ökar i Björklöven för att det finns en kravbild som är utmanande, alldeles oavsett vad man säger eller inte. Och istället så går den matchen sakta, glider över i händerna på Karlskoga och det blir en förlust för Björklöven. Så att för mig är det inte så illa som det kan se ut, men jag förstår att har man avsikten och tron att Björklöven ska vara given etta, då förstår jag den här frustrationen. Men svaret är nej, jag tycker inte att Björklöven ska sparka Viktor Stråle. Jag tror inte att det sitter någon på parkeringen som löser det här bättre för stunden.
Nej. Jag tror att du är inne på det där. Och jag, det finns ju ingenting i svensk hockey som jag är mer allergisk mot. Men du vet ju, nu kommer vi till min begränsning på sans och rimoransol. Det värsta som en tränare kan säga till mig i en intervju eller ett samtal är att vi ska ha fyra producerande kedjor. Då vill jag bara säga, what? Alltså, ja. Vadå fyra producerande kedjor? Jag fattar ju att du vill att det ska kunna vara hot, men vad fasen? Para ihop de bra och skickliga spelarna med de bra och skickliga spelarna.
Ja, ibland är inte världen mer komplicerad än så. Sen ska jag lägga till en grej också, att mycket av det som mycket av det som supportrar och allmänheten i stort läser in kommer ju ur intervjuer hos tidningarna och hos oss i tv. Och där finns ju också varierad skicklighet. Nu pratar jag svensk hockey, SHL, hockeyallsvenskan i stort, 28 lag. Hur kommunicerar man? Hur tröstar man bedrövade supportrar? Hur skapar man trovärdighet? Hur framstår man som en tränare som jag tror på och inte? Och där säga generellt, det handlar inte om Björklöven utan jag tror att det är viktigt att man förstår vilka budskap man sänder för att behålla liksom en tydlig sammanhållning och en tro som supporter på. Även om du förlorar matcher så vill du känna att jag litar på den där karn. Han som står i tv och pratar om, han erkänner kanske fel och brister. Det är klokt att göra ibland. Jag ska inte låta som någon mediestrateg, men jag går till egna erfarenheter att ibland får man lägga sig platt. Man får ta på sig visst ansvar som tränare. Man kan inte stå där varje gång och säga att jag har inte förberett dem, jag har inte sagt vad de ska göra, för då ska man inte ha jobbet. Men ibland får jag faktiskt ta den smällen, för det kan vara jag. Ibland får man vara ärlig och säga att våra stjärnor levererar inte. Idag tycker jag att ett målvaktsspel som lämnar en del i övrigt önskar. Det handlar inte om att kasta folk under bussen, det handlar om att vara trovärdig och ärlig.
Jag tycker att Mattias Karlin är väldigt härlig på det sättet. Han är ju inte den det tänds ingenting i ögonen när han ska göra intervjuer, om vi säger så. Men han är ju väldigt vältalig, för han är ju skittydlig. Så här. Varför var han inte bra idag? Våra ledande spelare är för dåliga.
Vet du att vi pratade innan matchen på Avicii här i onsdag, så var det Stefan Klemets var kommentator, och då när vi satt och hade haft möte och käkade lite där så kom vi in på det där på något sätt, och då säger Stefan Klemet, som en lugn, sympatisk person, vi pratade om vilka som är duktiga på att förmedla just ärlighet. Karlin säger ju många till mig, han verkar liksom lite bufflig, han är lite trulig. Men jag tror inte att, eller jag vet att Mattias Karlin inte tycker om att vara i media. Och det har jag full respekt för. Däremot är han en av de bästa, menar jag, just på att han är ärlig. Sen sa Stefan något intressant. Och du som också intervjuar Karlin då i din roll som kommentator, så svarar han ofta kort på fråga ett. Men om du ställer en följdfråga så utvecklar han det, och det är så gott som alltid 100% ärligt och uppriktigt. Och det är ju en ruskigt bra egenskap. Så att man ska inte blanda ihop det med de som är genomtänkta, som är utstuderade, som kliver in i en studio eller till en mikrofon och har bestämt sig på vad de ska säga. För då menar jag att inte det är ärligt och uppriktigt, utan då är det planerat.
Ja, det blir någon form av manipulation då det handlar om på något sätt.
Lite grann.
Tyckte det var ett intressant ämne. Vi måste bara säga en sak. En grej som jag nästan vill ska säga är klart. Ska vi dela ut ett nytt hockeyallsvensk kontrakt till Nybro Vikings?
Du tänker så, du.
Ja, men 20 poäng. De vann den där matchen nu i onsdags. Det är 8 poäng mellan Nybro som är 8 och 9 Kalmar. 20 poäng ner till Västervik. Att Västervik ska ta in 20 poäng på Nybro på 23 matcher ish, det säger jag är omöjligt. Jag säger grattis Nybro Vikings till nytt hockeyallsvenskt kontrakt.
Du har ju lärt dig med det här laget hur jag fungerar, Lars, att jag sällan går i den fällan. Men jag är med på ditt resonemang och jag kan inte annat än fortsatt säga att det Nybro gör är väldigt, väldigt bra. Det vi i början sa kanske, att för då var man och liksom, man spöade Brynäs hemma, gjorde man väl, va? Man hade några sådana i ögonfallande resultat.
Den där fredagkvällen när hela Nybro sålde slut i baren.
Ja, och, men det känns som att det har liksom, nu kan man förlora mot topplag och ändå göra det okej. Men det man framförallt har gjort är att man har hittat sätt att slå lagen som man ska slå. Och det är ju nyckeln för Nybro att vara liksom solida och behålla sin allsvenska plats. Så att, jag tycker att sett över tid, det de gör är jättebra och jag tycker att de har filat på sina svagheter, som jag vet Tommy Samuelsson bekräftade till oss ganska tidigt där, att han kände att vi får inte vara så spretiga på bortaplan, vi får inte gå bort och spela på chans, och de gör det jäkligt bra.
Jag tänkte faktiskt försöka hinna springa ner till Nybros värmning här. Jag vet att det är tidskrävande.
Ska du gå på värmning, Lindberg?
Nej, nu har jag då har jag förstått storheten i mörka sol. Men det var ju så här att när Tommy Samuelsson var tränare för Skellefteå så kommenterade jag ofta Skellefteå-matcherna. Och då, varenda gång jag kom dit så hade jag en kär kollega från Mariestad, numera boende på Hammarö, Harald Lyckner, som ju berättade allt dumt jag hade gjort till Tommy. Så när han kom så hade han flin från öra till öra och så var direkt med en kniv rätt in i ryggen. Serverad av Harald.
Kan du gå och ta?
Ja, jag pratade med Harald igår i 40 minuter. Det var väldigt bra med Harald, ska jag säga till er som undrar. Han stod och vallade skidor och det känns tryggt att ha.
Han skickade sms till mig, Harald, innan derby drog igång i onsdags och skrev: "Jaha, ja, nu behöver jag ju inte bry mig om den här säsongen och mer när du har stått i tv och berättat hur det ska sluta." Så här lite barskt men kärleksfullt som bara Harald kan göra.
Men han lät också meddela att det tillät honom att ta en extra golfresa, så han var också glad över det, lät det som. Men Nybro, jag vill ändå hävda att jag har lite rimmaranson, 20 poäng. Jag vidhåller, Västervik inte in 20 poäng.
Nej, men onekligen gör det jättebra. Fortsätter ju göra mål, spela underhållande hockey. Jag blir glad när jag ser, som vi har berättat förut, när vi gör highlights under matcher, vi står och ser på en skärm och så kommer det bilder från Nybro, så ser man den där kompakta gamla Victoriahallen som den hette en gång i tiden. Det är tjo-tjim, det är energi, spelarna går på knock på något sätt. Så att, jag tycker att de har varit en oerhört frisk fläkt i den här ligan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Kalmar har det lite tuffare nu. Nu är det faktiskt 4 raka förluster för Kalmar. Så de har ju faktiskt hamnat lite grann, jag ska inte säga skiten, de är ju fortfarande nia liksom. Men de förlorar Brynäs, Södertälje, Djurgården, Västerås. Så jag menar, visst, det är kanske inga matcher som de ska vinna. Det är väl Västerås de möjligtvis skulle kunna slå i så fall då.
Ja, men det har ju blivit någon slags, om man tittar på tabellen, att det är, nu har Kalmar en match mindre spelad där. Men att det är Kalmar, Almtuna, Tingsryd som ligger tajta, Karlskoga strax där bakom. Så det är 4 lag där. Det har blivit någon slags klyfta.
Ja. Ja, men vi får ju dra strecket att det är i alla fall 8 lag som tillhör. Det är ju faktiskt, jag menar, från tvåan Södertälje som har 53 poäng ner till 8:an Nybro, så är det bara 8 poäng som skiljer. Sen är det 8 poäng som skiljer ner till 9:an. Så där hävdar jag att vi kan dra ett litet streck.
Vi hade ju vi hade ju ett kort resonemang i studion i onsdags. För jag vill minnas att vi pratade om att det skulle bli inför säsongen en tydlig topp 8. Som skulle vara med i det racet. Det som felar där, om jag uttrycker mig så grundat på vad jag tror många spekulerade kring, det är ju att Karlskoga inte är där och att Nybro är där som tabellen ser ut just i detta nu. Övriga lag har ju på något sätt ändå etablerat sig på den topp 8.
Och vad brukar jag säga? Det är oftast som ungefär tipsen brukar vara, ett lag överraskar positivt, ett lag överraskar negativt. Det är inte alltid så, men det är ibland så. Vi lämnar det. Jag vill också flika in en grej gällande Västerås. Komarek, 4 poäng där mot Kalmar. Och då tänkte jag så här, med Mario Kempe-gaten som är uppe i Norrbotten som ingen har missat, misstänker jag, så tänkte jag att ja, men nu kommer Luleå ringa Komarek och säga, du vill ju egentligen prata norrbottniska i Luleå, ska du kom hem, vi börjar om igen. Men det är väl en annan lösning.
Visst var det okej?
Ja, det ska jag ge det. Men vad buggben och karaoke looken där.
Västerås har ju värva Marcus Odén, ny från Jukurit.
Låt mig korrigera dig. Det är inte ofta jag kan göra det. Han heter Marcus Oden, fick vi till oss.
Han heter Oden.
Ja, som guden. Kajsa Kameus, vår kollega, hade kontaktat vad kan pressansvarig heta i Västerås. Alldeles oavsett vad han heter, så hade den svarat att det är utan accent. Marcus Oden.
Ja, men nu får ju Västerås sluta ge mig ordvitsar, för det är ju för mycket, det är för enkelt med topping och Oden och allt vad det är.
De säger, kommer säga så här då, vilka ska in nu på slutet och plocka målvakt? Komarek och den. Och alla bara, vem pekar du på? Ja, men Oden. Hängde du med det? Han var usel, jag hittar ut själv.
Ja, jag tycker att han hade någonting.
Ja. Annars är min favorit är ju Boys i Timrå, när man säger kom igen nu Boys, han blir skitbra varje gång, tror att det är han man liksom pushar.
Jag har aldrig reflekterat över det. Jag har kommit till Timrå i 12 års tid. Det är underbetyg faktiskt.
När man möter Timrå och så kom igen nu Boys, ropar han liksom i sitt bås. Tyckte jag alltid, han sitta sträckte på sig på isen med tek. Fan, tack, till och med Oskarshamns tränare tror på mig.
Ser du det? Hör du, vet, slå i bänken när han ställer sig upp då. Alltså, fan.
Redo.
Ja, vi har fått reaktioner på vårt trams, minst sagt, förra veckan. Det
kallas äkta glädje.
Min pappa var med till mig till matchen. Nu är det stickspårare, jag ska bara förklara en kort grej. Pappa åkte med till min match i Luleå igår och agerade chaufför, så jag hade ett väldigt tufft schema, så han fick köra så jag kunde jobba i bilen. Och då berättade han hade sett Studio 65, som är något som går att se på SVT tydligen, där de liksom går igenom vad som är viktigt i livet.
För äldre människor, ja.
Ja, det är något du ser på.
Ja, men jag har sett, det har passerat mig.
Ja, men då hade de pratat, det är viktigt att skratta när man blir pensionär.
Sen att du och jag låter som att vi har dragit i oss ett paket julbländ precis innan vi drar igång på rosslet, det underlättar ju inte att sluta skratta. För då skrattar man åt hur folk skrattar.
Ja, har du sett det här? Du, här, jag ska klippa in nu, det här blir på transkontot. Jag ska klippa in ett klipp nu från fransk TV.
Jag vet vad du menar.
Ja,
det är briljant.
För att förklara det här klippet, det är alltså de har alltså samlat typ de är de roligaste skratten i hela Frankrike och satt dem i en TV-studio. Och då låter det så här.
Après, moi, quand je suis partie aussi. Hein. Il vous a déjà mis dans des difficultés, pas possible. Non, du pib, ça fait du bien quand même de rigoler.
Ska klippa in det där. Det är nog typ det roligaste klippet. Alltså det, ja. Det är helt omöjligt att inte börja skratta när man hör det klippet.
Men i en skitnödig värld, i en tid av elände, så ska man banne mig skratta när det tillåts och när det är möjligt att skratta. Så
Fredrik, vi står enade på barrikaden att om folk gnäller på att vi skrattar lite grann i podden, kom då. Ja, då kan ni slå av podden och ruttna era
Får man lyssna
lurar.
På något sådär P1 om utvecklingen i Mellanöstern eller något
allvarligt. Då får man faktiskt lyssna på en annan podd, för ibland behöver vi skratta. Det var också 2 år sedan vi fick det senaste skrattanfallet. Så jag tycker om med 2 års mellanrum, även om vi adderar lite skratt här, det kommer inte bli
Och bara låt mig säga då att jag tänkte på det skrattet i onsdags när jag möter Fitzgerald i katakomberna under Avicii Arena. För det var ju han vi skrattade då, eftersom de är trillingar. Visst är det så? Och var med i någon barnfilm en gång i tiden. Så har vi kopplat ihop det där.
Och den baksidestorien var ju det att vi spelade in en podd som vi började spela in 22.00. Vi var trötta, vi var också väldigt besvikna för det var pandemin. Vi fick inte köpa ett glas vin som vi skulle ta efter podden. Just så när vi satt oss så var båda sjukt less på att spela in den här. Båda var trötta och sen då började vi diskutera. Och det som fick oss att brista var ju det att de hade gjort en uppföljare. De tyckte det var så fullständigt briljant att de var tvungna att göra Super Baby Evil Genius 2. Vi ska avsluta podden med hockey igen. Och vi gör det med att besvara lite hockeyfrågor då som vi har fått in. Du var inne på tabellen, fick du facit på där. Men en Hanssons 76, han frågar: hur tror ni att tabellen slutar från topp till tå? Vilka tror ni åker ur? Vilka kör in i slutspelet? Och du gav ju ditt svar i onsdags, men om man inte såg det då kan du bara rabbla lite kort. Du hade Brynäs etta, Djurgården tvåa, va?
Ja, jag tror att det var så. Jag ska också säga att det vi la till där, det var ju grundat på lite liksom intentionerna vi ser nu, tendenserna, prestationerna. Och den matchen går AIK ut och äter upp Djurgården, så där hade jag inte någon koppling som var rimlig. Men jag tror att Brynäs kommer att hålla undan. Sen kommer det vara så oerhört viktigt för lagen tätt där bakom. Jag tänker på Södertälje, på AIK, på Björklöven, på Djurgården, Mora för all del. Hur man liksom... var man placerar sig för det som sen blir i slutspelet. Men vi har pratat nyss om det. Jag tror att det kommer vara ganska givet de lagen som är topp 8 och därmed kommer att rejsa om viktiga positioner. Jag tror tyvärr att Östersund och Västervik får det väldigt tufft att ta sig bort från de här platserna. Vad som blir intressant att se är: kan Karlskoga äta sig uppåt? Är det rimligt att tro att man ska kunna jaga topp 8 och ta sig in där? Jag tycker ändå att Karlskoga gör det bättre än vad tabellen säger. Tingsryd har också tendenser, Almtuna lika så. Ska Kalmar och Nybro, som ligger intill varandra i tabellen och som ligger intill varandra geografiskt, göra upp om en åttonde plats? Kan Västerås få fart? Det här går att fastna i. Men jag tycker så här som ett svar. Som tabellen ser ut nu, det är inte orimligt att det kommer att landa någonstans där i slutändan.
Ja, men det är många som frågar så här: vilket lag tror ni kommer att gå upp? Det är en Hansson, E. Nilsson och så vidare, och det är ju svaret då. Men du tror, är det magkänsla nu, för det är ju liksom riktigt slutet det här på 2023, är det magkänsla just nu att Brynäs går upp?
Ja, men det är det, och jag skulle säkert kunna motivera på några andra topplag varför de skulle kunna slå Brynäs. Och någon tycker säkert att jag gör det enkelt för mig att säga Brynäs, men låt mig kort bara förklara varför. Jag tycker att de har bredden. Jag vet att bredden är en betydande faktor när det kommer till ett slutspel. Jag tror att man kommer att agera på målvaktssidan. Jag förutsätter att det finns resurser och att det kommer att plockas in någon spelare till. Om det skulle vara enkel resa för Brynäs, det tror jag inte för ett ögonblick. Jag tror tvärtom, och det vill jag också få sagt, att kvartsfinalserierna den här kommande nu våren kommer att bli mycket mer dramatiska och inte gå som man på pappret tror. Det är någon känsla jag har.
Kul. Vi avslutar med två. Den ena frågan, det här går in på tramskontot, men jag behöver det, det är nyårsafton snart. Frågan kommer från en som heter Diverse Trams, och de som känner igen våran podd, det är ju han som har gjort vårat intro.
Just det.
Ångermanlänning,
kan det vara det? Kan du bekräfta, är det trakten här?
Jag tror han bor i Lycksele. Jag träffade han faktiskt i Umeå på ett, så här, du vet, det är en blomsteraffär som även är ett café på sommaren. Det var lite lurigt. Men väldigt trevlig prick, och väldigt tacksam att han skickar in frågor och att han bistod med intro såklart. Och har ni sådana där grejer som ni skickar till oss? För det finns ju kreativa människor. Har ni liksom, här har ni en jingle, kolla på den. Vi lyssnar på allt, så skicka in det till larslimber10@gmail.com eller tagga in oss på Ringside eller skriv direktmeddelande. Så kreativa lyssnare, Hockey Sverige, vi vill ha er lyssnare med oss, även om vi är dåliga på det ibland. Men frågan här då, du har en till Daggen och en om mig, så du får liksom tänka till lite grann här. Diverse frågor då. Vem väljer Fredrik om man ska jämföra Lars med någon? Och det här kan ju bli stel stämning. Men ta i nu, du vet att jag är inte lätt kränkt när det kommer till det här.
Vad ska vi jämföra med?
Han sa bara, jämför Lars om du ska jämföra honom med någon. Oj. Säg det Rolf Lassgård och Skalle.
Ja, det var det om hur tålig du var. Men det där är ju... Jag tar mig gärna an utmaningen, men jag köper mig av respekt också för Daggen, för jag vill ju kunna fejsa den som jag etiketterar på något sätt. Jag tar med mig den här tanken, och i nästa podd så kommer jag att slänga upp en jämförelse med Lars Lindberg och Mikael Daggen Eriksson, med någon som är kopplad till hockey dessutom. Jag spetsar till utmaningen ett steg till.
Och där har du då, Fredrik tar ju såklart emot tips via DM på Twitter också.
Hör av er om ni har likheter, det kan ju vara så. Jag är en människa, ska jag säga, som är, jag satt med en kopp kaffe på stan, jag är kvar i Stockholm, igår, och då att sitta och titta på folk, så har jag en nästan sjuklig tendens att se likheter i folk, att där kommer Marcus Kryger och går, fast det inte är Marcus Kryger men den människa som är lik honom, eller där kommer Charlotte Pirelli fast det inte är det.
Vi pratar ju väldigt ofta om det här off cam.
Ja.
Gör vi. Sista frågan då.
Ja.
Erik Lövstedt, jag har skrivit här: hur många kartor med långburk tror du Daggen har köpt till nyårsafton?
Åh herregud, där tror jag att det är många. Jag tror att han kommer ju från laglöst område.
Verkligen.
Det är ju där, och min poäng är, det är inte laglöst att dricka långburk, men jag tror inte att det kommer från Systembolaget i de trakterna.
Ja, du tänker att det är folk som har kört lastbil?
Jag tror att sådana kulturresor till Tyskland pågår frekvent från det området. När jag bodde i Olofström för många herrans år sedan, var tränare där i 2 år, då gick jag...
Var det nära till Puttgarten? Eller
ja,
vad heter, man
det är ju det. Och då var jag på Systembolaget en dag, hade bott där någon vecka, så köpte jag några öl. Och då sken han upp och sa, vad glad jag blir att det är någon skrattar till som köper öl här. Vilket man kanske inte får säga enligt regelverket, för de ska ju inte sälja alkohol fast de har en sån butik. Men, och då sa jag, vad menar du med det? Men just att alla där nere köper ju då, eller många åtminstone, från Danmark eller Tyskland. Men jag var undantaget.
Ja, men välavlönad hockeytränare, då har man råd att köpa på Systembolaget.
Två kronor till på en samling.
Nu får vi dra ihop den här säcken. Vad kul samtal tyckte jag. Ja. Jag tyckte det var mysigt.
Bra resonemang. Då säger jag så här, innan du stänger igen, att vår tanke är ju att vi nästa vecka ska göra en summering av 2023 tillsammans med Daggen.
Ja. Och det ser jag fram emot, att kunna få fundera och plocka ut lite speciella händelser och saker som har påverkat oss och som har format hockeyn också. Jag ska göra något liknande ikväll i en paus, lite kort, men det är, vi lägger ut texten så mycket mer här i podden, så att det siktar vi väl på, eller hur Lars?
Ja, verkligen. Och vi ska säga att det är Södertälje mot Djurgården i Globen ikväll 18.30. Det är ju bara hoppas att det blir ordning och reda, ja, på läktaren också. Det var ju inte det senast.
Verkligen. Det som imponerade mig var att jag läste mig till här under frukosten att man räknar med ett utsålt Globen igen. Och det är ju sista matchen innan det ska renoveras. Och innan matchen i onsdags när vi satt och hade vårt möte så kommer Marcus Leifby in. Som skriver för Aftonbladet. Och han var väldigt intresserad att få knycka någon stol. Han har tydligen det intresset, alltså från läktaren. Han har hallar som rivs och som byggs om, så vill han gärna komma över saker och ting. Så att han flörtade med Daggen om att få någonting från Nobelhallen när det ska göras lite nytt. Och sen vill han komma åt det igen. Och
för... Alltså cementblock då eller? Från Nobelhallen.
Ja, och för övrigt såg jag också att Leifby, han hade ju, vi pratade om Ursut Gate där förut, han jämförde med Clark Olofsson och han jobbar på samma tidning som den här journalisten som var upprörd över Ursut. Så jag tänker att Clark, vi ska inte jämföra kriminella med varandra, jag tycker vi lämnar det kort och gott.
Ja, men då förutsätter jag att när du stänger studion, när Kajsa säger då tack för ikväll Fredrik, då trycker du bara på den här röda knappen.
Ja,
och så går det.
Ännu bättre hade varit om jag hade slitit loss en stol och stått med den och sagt att den här ska jag ta med mig hem på tåget nu.
Nej, jag röstar för demolition-knappen. Att alla utrymda och så ni är på säkert avstånd. Boom. Så bara...
Jag har sett för mycket,
Globen är numera.
Jag har sett för mycket
ensinke.
Die Hard i mellandagarna, Lundberg.
eller var det uppe i Gällivare och sett sprängningar i IT-gruvan. Ja, nog om det. Hörrni, ha ett riktigt, riktigt gott nytt år. Njut av Djurgården Södertälje ikväll. Och sen så hörs vi igen 2024.
Gott nytt år.
Gott nytt år. Gott nytt år. Hej.
Jag var ju nästan som förr.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.